Du lyssnar på Radio Tyresö, 91,4 MHz. Och jag heter Björn Malmberg. Brott och spökerier. Hör det ihop? Ja, många spökerier förklaras med att det har begåtts ett brott på platsen. På gården, på slottet eller på kyrkogården. Vi ska botanisera lite i spökerier här i trakten med Petter Inedal som ciceron. Han är journalist och har ägnat mycket tid åt att dokumentera historier om det som vi kallar spökerier. Främst här i Stockholms län. Men först måste vi försätta oss i den rätta stämningen. Petter Inedal, får man kalla dig för spökforskare?
Forskare är kanske lite överdrivet, men annars stämmer det nog till en hel del.
Vad är det du sysslar med?
Jag håller på med att inventera Stockholms län efter så kallat sanna, övernaturliga händelser. Alltså spökplatser.
Har du hittat mycket?
Massor. Jag var igår kväll på den 101:a platsen.
Jaha.
Ute i Enskede kyrka.
Hur kom det sig att du började intressera dig för det här?
Det har nog med att jag tycker att själva formen på en spökhistoria är den perfekta historien ur ett berättarperspektiv. Det innehåller liksom allt. Det är historia, kulturhistoria, det är ofta spänning, skräck naturligtvis. Och dessutom är det mycket känslor inblandade. Det kan vara kärlek, våld, hat, lite av varje med andra ord.
Ja, vi skulle ju titta lite grann på spökhistorier som har någon slags förbindelse med brott av olika slag.
Mm.
Och du har hittat några?
Det finns en hel del. En av de vanligaste alltså genrerna i någon spökhistoria är den mördade som inte får ro i sin grav och återkommer antingen tills brottslingen straffas eller om det inte går att förklara det själv så återkommer bara spöket för att, antar jag.
Har du något från Tyresö?
Nej, tyvärr. Inget sånt från Tyresö. Jag har plockat ut ett antal historier just från Södertörn. Alla flesta av de här, eller så gott som alla, kommer ur tryckta källor. Därför att den typen av historier, när man vet vem spöket är nästan alltid lite konstruerad, om man säger så.
Men i Tyresö finns väl något i alla fall. Slottet är ju känt för att
ja.
Husera spöke.
Ja, Tyresö slott finns det ett spöke som sägs ska vara bland de otäckare slagen faktiskt.
Hur då?
Den berättelsen jag hörde av en kvinna som en gång hade jobbat där som guide var att det finns ett rum, jag har faktiskt varit där på guidarvisning också själv någon gång för många år sedan, men jag minns inte riktigt vad rummet hette. Men det fanns ett rum på någon av de översta våningarna utåt trädgårdssidan till där någon har sovit och känt hur händer så att famlar längs med strupen för att liksom, ja, försöka strypa honom helt enkelt.
Var det länge sedan du hörde det?
Som händelsen skulle utspela sig?
Ja.
Den tror jag var, det var länge sedan. Det var ju på Markis Lagergrens tid.
Ja.
Vad jag förstod. Så det måste ha varit närmare 100 år sedan. Ja, inte riktigt kanske.
Mm. Sen finns det en roman också om vålnaden.
Ja, Vålnaden på Tyresö, Jenny Ödman, just det.
Har du läst den?
Ja, den har jag. Om man väntar sig en spökhistoria blir man nog ganska besviken för den. Det är mer en lite tramsig kärlekshistoria. Vålnaden på Tyresö, som jag minns den, nu var det också väldigt länge sedan jag läste den boken, är inte direkt någon riktig vårdnad. Man tror det i början, men sen visar det sig att det är någon stackars flicka som var inlåst för mig för att hon inte fick träffa sin älskare.
Det är det den handlar om. Alltså, kanske det därifrån den här historien kommer, om flickan som blev förälskad i någon bondepojke som herren på Tyresö då, hennes pappa, inte gillade. Och så gick det visst illa för henne.
Det är mycket möjligt. En hel del av spökhistorierna, eller som går, inte just om Tyresö speciellt, alltså slott, utan överhuvudtaget, det är ju alltså genrehistorier på sätt och vis. De upprepas fast på olika platser. Och om det, jag vet inte hur just den här historien har uppkommit, men om det finns en bok, en gammal, numera bortglömd bok, vilket det här är, som ändå har berättat, så kan historien ha levt kvar fast boken har glömts bort. Och så det skulle mycket väl kunna förklara.
Försöker du ta reda på den faktiska eller historiska bakgrunden till sådana här historier?
I den mån det går, utan allt för mycket besvär. Det låter lite lat av mig. Men just i det här stadiet har jag mest koncentrerat mig på att samla in de här berättelserna. Jag försöker ju alltid ta reda på platsens historia och brukar kolla med gamla kartor och Riksantikvarieämbetet och sådana saker till exempel. Och det är klart att får jag veta att den här spökgården är byggd på ett gammalt gravfält, så är väl inte det kanske en förklaring alltid, men det kittlar ju fantasin lite grann.
Har du några exempel på det?
Ja, det borde jag haft, som jag nämnde det.
Ja.
Nej, inte just från Södertörn. Jag vet att Viksjögård i Järfäll är byggt på ett gammalt gravfält till exempel. Och där sägs det att det spökar, men ja, det ligger i Uppland.
Ja, ja, det är en bit härifrån. Ja. Men så går vi vidare på Södertörn.
Mm.
Har du några fler exempel?
På spökplatser, det finns.
Ja, platser som det sängnar omkring.
Ja, det finns gott om dem. En hel del av dem, många av de bästa, kommer från Södertörn. En av mina favoriter är Djursnäs gård som ligger i Sorunda. En gammal herrgård från, jag tror den är byggd mitten på 1700-talet. Det fanns en äldre herrgård där tidigare som brändes av ryssarna 1719. Och sen byggdes den nuvarande mangårdsbyggnaden upp efter det. Jag tror att Djursnäs stod öde ganska lång tid efter det. Men bakom den här gården så finns det en visthusbod med ett litet lusthus på toppen. Som mellan alltså själva herrgårdsbyggnaden och den här visthusboden ska man kunna se en huvudlös skepnad som går fram och tillbaka på mörka kvällar. Helst runt nyår och jul. Och det här lär vara vårdnaden av en betjänt som var kär i godsägarens fru och hade ett förhållande med henne. Så en dag kommer godsägaren hem och han uppskattar naturligtvis inte det där och mörda betjänten. Gräver ner liket eller ja, på något sätt.
Det är alltså en verklig bakgrund då till den?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte undersökt.
Nej, det är inte heller belagt sådär.
Nej, det vad jag vet. Just den berättelsen kommer ur en bok som heter Sägner och minnen från Södertörnsbygden av en kille som heter Viktor Pettersson, en hembygdsforskare. Den gavs ut någon på 30- eller 40-talet.
Jaha. Sen är det kyrkor också med spännande sägner omkring. Du sa någonting om Österhaningens kyrka.
Ja, det finns ett antal kyrkor som där man säger att de döda firar julotta. Ganska många tror jag. Just på Södertörn är en av de mest kända i Österhaninge kyrka.
Vad är det som händer där?
De dödas julotta är en klassisk spökhistoria. Man säger att, jag vet inte hur många människor som firar julotta idag, men för 100 år sedan var det betydligt vanligare. Och för 150 var det nästan regel. Men i alla fall, om man kommer för tidigt, alltså innan, några timmar innan de levande firar julotta, så firar även de döda julotta i samma kyrka. Och för en levande människa att kliva in i sällskapet av de döda, det sägs inte vara bra. Det ska alltid sluta med döden för den människan. Antingen, det går lite olika historier om vad som händer, eftersom om det nu stämmer så är det få som har sluppit ifrån det med livet.
Har du någon historia?
Ja, Selma Lagerlöf berättar faktiskt en historia om Fredrika Bremer, att hon av misstag besökte de dödas julotta samma år som hon dog, bara några dagar innan hon dog. Hon dog på nyårsafton 1865.
Vad hände?
Ja, enligt den goda Selma då, så ska Fredrika Bremer, hon bodde på Årsta slott som ligger ganska nära Österhaninge kyrka, vaknat upp i tid till julottan, och hennes syster väcker upp henne, så hon är yrvaken och klär på sig och springer ner till vagnen. Hon slänger sig in i vagnen och åker med galoppsprång då bort till kyrkan för att hennes syster manar på henne och säger att de är sena. Och det är någonstans halvvägs till kyrkan som Fredrika Bremer upptäcker att, eller minns i sitt sömndruckna tillstånd, att hennes syster faktiskt är död sedan ett par år tillbaka. Så hon kommer till kyrkan men lyckas ta sig därifrån på något sätt. Hon klarar sig ifrån kyrkan med livet i behåll, för att det är fullt av döingar. Alla kyrkbänkarna packade med halvruttna lik och skelett. Men hon tar sig därifrån med sin vagn tillbaka till Årsta slott, där hon blir sjuk och dör några dagar senare. Hon dog faktiskt på nyårsafton. Om det hade någonting med hon dödas jullotta att göra, låter jag vara osagt.
Det låter ju ruskigt.
Det låter väldigt ruskigt.
Och det var Selma Lagerlöf som har berättat det här då, ja. I någon bok.
Ja.
Ja. Ja. Finns det fler historier från Södertörn? Det finns ju många slott också där.
Ja, det gör det. Ett herresäte som heter Arbottna ligger ute på Muskö. Det står tomt nu. Det har haft lite sorglig historia på senare år, eftersom militären tog över Muskö någon gång på 50-talet när Musköbasen anlades. Och då användes Arbottna herrgård eller säteri som officersförläggning, tror jag det var. Man byggde om det gamla växthuset till ett garage. Men nu är militären borta därifrån och här gården står faktiskt tom. De håller på att bygga om den till lägenheter, tror jag. Men om den här gården så går det en historia att man ska kunna höra ett svart ekipage åker upp i allén upp mot uppfarten. Liksom. Och när man tittar efter så man hör hästarna, man ser skuggan av det, men det finns ingen där. Och sen ska man kunna höra hur ytterporten på gården öppnas, smäller igen. Och sen följa ett ljus runt omkring i rummen här uppe i gården. Sen går den här ljuset omkring ett tag, försvinner tillbaka ut i porten och åker iväg med sitt mörka ekipage igen.
Finns det någon som har berättat om det här, som har sett det?
Ja, det finns.
Men det är alltså ett vittnesmål alltså om att det är så här det gick till?
Ja.
Ja, nu när vi ändå är i Haninge, ska vi stanna till vid Häringe då?
Häringe är ett av de mer klassiska spökslotten i Haninge faktiskt. Det är nästan snudd på att det finns så många spöken där att man inte riktigt vet vad man ska tro om det. Jag var där i vintras nu och kikade efter. Och enligt uppgift ska det finnas, dels har vi det finns ett rum, en kammare uppe på andra våningen som har en träpanel från 1400-talet runt sig som är importerad från enligt uppgift från ett kloster i Skottland. Och med den här panelen ska det följt med en spöket av en munk som man nu ska kunna se i det där. Han sitter liksom inne i väggarna och ibland kliver han ut.
Är det någon som har sett honom?
Ja, jag pratade med en kvinna som jobbar där som påstår att hon har sett honom ett flertal gånger. Jag pratade med en annan kille som jobbar där också som han har inte sett munken, däremot har han sett en annan en kille som drunknade i bassängen som finns där på baksidan någon gång på 60-70-talet, för att det var. Man ska kunna se blöta fotspår av honom och sen känna lukten av klor, ungefär som i badhus när han går genom korridorerna där.
Fortfarande alltså?
Ja. Sen sägs det dessutom att det finns en av slottets ägare på 1600-talet var en man som hade två barn, en liten pojke och en liten flicka. Och de hette Axel och Agneta, de här barnen. Hans fru dog, alltså barnens mamma dog. Och han gifte om sig med en kvinna som inte riktigt uppskattade sina nya styvbarn. Och när mannen drog iväg till 30-åriga kriget följde både hon och familjen efter. Inte kanske inte på själva slagfältet, men i alla fall över till Tyskland. Och där lät hon dem ligga i iskalla, dragiga rum, undernärda, dåligt klädda med flit. För att hon ville att de skulle få sjukdomar att dö, så de blev av med dem. Och det fick i alla fall den här lilla killen då, Axel, han dog antingen av sjukdom eller av köld. Det finns lite olika uppgifter om hur han dog. Och han sägs spöka på Häringe som var hans barndomshem då. Och det finns en historia om en man som vaknar upp och att någon håller honom i handen, en liten barnhand, och sen han tittar upp så finns det ingenting där, fast han känner fortfarande den där lilla iskalla barnhanden håller tag i hans hand. Och det ska vara den här lilla killen då, som var 3-4 år kanske, jag minns inte riktigt.
Men det finns ju en del slott som gör affärer på sina spöken.
Ja, många. Häringe är ett av dem. De har spökvandringar där bland annat. Så ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro om det hela. Det har ju gått spökhistorier om Häringe betydligt längre än man har gjort affärer av det, så att det ena utesluter ju inte det andra, så att säga. Samtidigt finns det ju också slott och sånt som har spökhistorier om, som absolut inte uppskattar att få dem ventilerade, för att det finns faktiskt folk som är rädda för det. Jag har tittat på ett antal olika ställen och har fått rådet att om du skriver någonting om det här så tala om att i gästrummen finns det inga spöken.
Mm. Annars har man ju hört att slott med anor ska ha något gästrum där det spökar extra mycket.
Ja, jag tycker nästan att det hör till. De flesta slott med självaktning ska väl ha någon vit fru som går ner för trappan.
Har du sett några spöken själv någon gång?
Nej, tyvärr. Jag har varit på 101 olika hemsökta platser nu i Stockholms län till största delen. Alla tider på dygnet, från 5:30 på morgonen till 2-3 på natten. Men jag har faktiskt inte sett. Jag har ett par gånger så jag tyckte mig märka lite så här underliga saker. Men frågan är om jag skulle lagt märke till de här sakerna om jag inte vetat att platsen var hemsökt. På Södertörn finns det till exempel ute i Ösmo en backe i skogen som heter, en kallas för Granbergsbacken. Och där sägs det att det ska spöka precis. Så jag stod där ute på natten då för att ta bilder på den här och känna lite atmosfären. Det var en ganska fin iskall natt. Månen sken. Och jag kunde se ljuset från gård som heter Åbylöt som ligger en bit längre bort. Man såg bara liksom gula fyrkanter. Men då hörde jag hur någonting lät som så här grenar ramlade ner bland träden där inne på båda sidorna om vägen. Fast det blåste inte överhuvudtaget. Och det är klart att grenar kan ramla ner i alla fall. Men jag tyckte det var lite märkligt. Men som sagt, hade jag inte vetat att platsen var hemsökt så hade jag kanske inte ens funderat över det.
Det kan ju finnas många förklaringar till att det brakar i skogen fast
absolut.
Det inte blåser.
Absolut, det kan ju vara djur eller någonting. Just den här platsen sägs vara hemsökt därför att någon kvinna mördade sitt barn och begravde där någon gång i en obestämd forntid.
Du hade själv varit med någon gång när du varit lite skräg när du skulle fotografera en prästgård?
Ja, jag lyckas märkligt nog av alla ställen lyckas jag skrämma upp mig själv på ett ställe som inte alls ska vara hemsökt. Jag hade varit uppe på Brottby prästgård som i och för sig inte ligger på Södertörn utan i Uppland. Men klockan var kanske vid 11:30 på natten. Jag hade varit tagit bilder på den här. För att komma därifrån tillbaka till bostadsplatsen så var man tvungen att gå igenom en liten en udde, man säger, på en skogsparti. Och det var inte så speciellt långt, så kanske bara varit 100-tal meter på den här lilla ringlande skogsvägen. Det var nästan så att man kunde se, när jag klev in i skogen, så kunde du se ljusningen på andra sidan liksom, där skogen tog slut. Men det var kolsvart där inne, det var verkligen så svart. Jag var tvungen att titta ner för att se liksom, hjulspåren som jag gick efter, så att jag inte snubblade där inne. Men då lyckades jag få för mig att någonting stod inne i skogen och tittade på mig. Jag gick som ett barn som har sett en skräckfilm och kikar mig till höger och till vänster. Men naturligtvis så fanns det ingenting där och ingenting hände heller. Men det är faktiskt enda gången jag lyckats göra mig själv rädd.
Tror du själv på spöken?
Den frågan brukar jag få ofta och förklara jag själv. Jag brukar svara så här. Jag har själv aldrig sett ett spöke. Men jag tycker att världen skulle bli en så mycket torftigare plats om det nu inte fanns saker som vetenskapsmännen inte kunde förklara.
Så du tycker att det ska finnas spöken i princip? Alltså?
Det borde finnas spöken, ja, jag tycker det. Jag har aldrig råkat på något, men jag skulle bli väldigt, väldigt deprimerad om det.
Vad ska du göra med all den här kunskapen som du har samlat nu då?
Just nu sitter jag och håller på och försöker intressera bokförlag för den här grejen. Det är inventeringen som jag gjort av Stockholms läns spökhistorier. Jag har de flesta historier kommer från länet snarare än Stockholms stad, för att jag tyckte att innerstadsspökerierna var inte lika intressanta. De andra historierna är mer bortglömda, man säger så.
Och ska det bli film också eller vad hoppas du?
Jag har faktiskt pratat eller diskuterat lite löst med en manusförfattare om att kanske göra någonting av det här, men som sagt, jag vill, personligen vill jag ju att ha ut alla de här grejerna, för det är väldigt bra historier, och jag kallar dem för sanna spökhistorier i betydelsen sann då att de här människorna som jag har pratat med har själva menat att det var sant, och köper jag det.
Men du kan inte själv belägga det att det är sant?
Det är lite svårt med källkritik när det gäller just en spökhistoria, eftersom spöken är någonting som ingen har lyckats bevisa att det finns överhuvudtaget. Så därför har jag lämnat det där hen att om jag tror att den här människan menar vad han eller hon säger, så räcker det för mig. Sen är det upp till läsaren eller lyssnaren att själv tro eller inte tro på det som berättas.
Ibland kanske det också är andra och tredje hans uppgifter.
Ja, många gånger är det. En del av de här kommer ju från tryckta källor, och då vet man inte riktigt. De tryckta källorna är oftast lite tillrättalagda därför att man vill ha ett avslut på historien. Det räcker inte med att säga att det händer någonting underligt i rum 202 på det här hotellet, utan det måste vara en specifik person som spökar. Om man är på äldre slott och herrgårdar, som ganska många av de där är omgjorda till konferenshotell och andra liknande saker nu för tiden, så får man alltid höra att det är, här är Agneta Vrede som spökar, här är Axel Sparre. Och men om man frågar folk hur de vet att det är just de här personerna, om de har sett dem och känt igen dem från en gammal tavla, så är det naturligtvis ingen som har det. Det är väl snarare så att en färgstark person som har anknytning till platsen har fått illustrera spökerierna helt enkelt.
Ska man vara rädd för spöken?
Jag vet inte, en spökhistoria som inte skräms är lite futtig faktiskt. Det är ju liksom, det ska ju vara skrämmande, och om man inte är rädd för det så faller det lite. Många människor som jag har träffat med, som säger sig inte tro på spöken, är fortfarande lite rädda för dem.
Är allmänt mörkrädda då? Eller?
Ja. Häromdagen intervjuade en kvinna som jobbar på ett just sånt där konferenshotell. Hon berättade om spökeri. Hon hade själv aldrig sett någon av det här, men det var en par anställda som nu hade slutat som hade berättat alla de här sakerna för henne, i och med att hon var deras chef. Och hon ville inte gå in på Råvinden till exempel, när jag frågade vad för dörr som var på andra sidan. Hon hade jobbat där ett tag och aldrig gått över den där vinden, fast hon var uppenbart nyfiken på vad som fanns i den här dörren. Hon trodde inte på spöken. Varför hon nu var rädd för att gå över vinden vet jag inte, men kan man ju spekulera i.
Men det kanske vi är lite till mans, lite rädda för mörkret, rädda för det okända.
Alltså rädda för det okända är vi ju till mans. Sen kan det ju manifestera sig på många olika sätt. Om det okända är någonting som finns i mörkret eller kommer från ett annat land eller yttre rymden kanske, jag vet inte.
Ja, det är den moderna varianten av okända personer och föremål.
Ja, jag pratade med en kvinna som har forskat mycket om religionsföreställningar och sånt där. Och hon menar att enligt hennes uppgift så skulle ungefär 50% av Sveriges befolkning tro på, kanske inte just spökerier, men övernaturliga fenomen överhuvudtaget, spöken, att det finns liv i yttre rymden, att horoskop stämmer, den typen av saker som inte riktigt helt vetenskapligt bevisat, men som ändå en hyfsat stor del av oss ändå tror på något sätt eller annat.
Ja, jag får väl önska dig lycka till i det här fortsatta forskandet.
Tack ska du ha.
Hoppas vi hittar fler intressanta historier.
Ja,
jag att berätta om.
Jag med. Tack.
Ja, det var Petter Inedal som berättade om sin insamling av spökhistorier från Stockholms län. Musikvignetterna som du hörde kom ifrån tavlor på en utställning. Ett musikstycke av Modest Mussorgsky. Och eftersom vi har programtid kvar tänkte jag att vi skulle spela ett helt avsnitt ur Tavlor på en utställning. Thank you. Du har lyssnat på ett program från Radio Tyresö. Och mitt namn är Björn Malmberg.